9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Pseudo-tique.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum swoop. Salto quântico. Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
God dagens, eller god afton, eller god morgon, god vilken tid på dygnet ni än väljer att lyssna på det här. Mitt namn är Markus Rosenlund, fortfarande. Hälsningar till både Vasa och Borgo och Tvärminne förresten. Där har jag på sistone varit och talat på olika tillställningar och träffat en massa trevliga lyssnare. Alltid lika roligt att snacka med er lyssnare ansikte mot ansikte. Nåja, hur som helst, idag har vi en mängd intressanta saker och ting på agendan här i Kvanthopp. Det här är ju ett program till vars uppgifter det hör att sprida kunskap om de mest vitt skilda saker och ting. Och idag ska vi ta upp en sorts kunskap som vi garanterat aldrig förr har behandlat, nämligen zombier. Ni vet, de här levande döda från skräckfilmerna. Jag har talat med den svenska författaren och föreläsaren Herman Geijer, som vet allt som man kan tänkas behöva veta om zombier. Vi ska bland annat fundera på vad zombierna representerar, vad de fungerar som metafor för. För de är ju otroligt populära just nu, de här zombiefilmerna och tv-serierna, The Walking Dead till exempel. Och de som hittar på sådana måste ju vara rädda för någonting. Vi som samhälle måste ha en grym ångest när vi gör sånt här.
Men sen tror jag också att det handlar om att vi måste hantera de rädslorna som finns kring klimathotet, kring... Ja, men kring rädslan för att allting, alltså den här världen kommer kanske inte bestå på samma sätt. Och det måste vi hantera. Och där kommer ju populärkulturen in som ett sätt, som ett verktyg att hjälpa oss att hantera den rädslan och den oron.
Vad annat då idag? Nå, vi ska bland annat tala om rutenium som har skapat rubriker den här hösten. Radioaktivt rutenium kom drivande från Rysslands håll i slutet av september. Men vad är rutenium och vad kan man göra med det? I notiserna som följer om en riktigt liten stund ska vi bland annat tala om att stjärnklara natthimlar blir en allt mer exklusiv lyxvara eftersom ljusföroreningen ökar. Och LED-lamporna bär en stor del av skulden för det här. Robotarna kommer att betyda slutet på den mänskliga civilisationen. En av allt fler stora vetenskapsprofiler som tror så här är Elon Musk, mannen bakom Tesla-bilarna och SpaceX. Det här kan ju anses vara ett lite överraskande uttalande från en man som har gjort sin förmögenhet på högteknologi och som till exempel själv utvecklar självkörande bilar, alltså robotar på hjul. Men så här menar Musk alltså att artificiella intelligenser kommer att bli smartare än människan. Och då är vi chanslösa. Så här varnar han än en gång världen i en artikel i Rolling Stone Magazine. Musk har startat ett nytt företag, Neuralink, som jobbar med att ta fram ett så kallat Neural Lace, ett implantat som ska göra så att vi kan styra våra datorer med tankekraft. Med det här försöker Musk uttryckligen tygla den artificiella intelligensen innan den vinner och tar över världen. Musk uppskattar att han kanske har en 5-10% chans att lyckas med det här. Muntergök där. Böldpesten, eller digerdöden som den blev känd som på 1300-talet, då den tog livet av närmare hälften av Europas befolkning, kom till Europa betydligt tidigare än vi har trott hittills. Ny forskning som BBC skriver om pekar mot att pesten, eller närmare bestämt pestbakterien Yersinia pestis, har funnits i Europa åtminstone sedan den sena stenåldern. Då kom den hit österifrån i samband med folkvandringar från Asien. Forskare från Max Planck-institutet i Tyskland har analyserat benfynd från Ryssland, Tyskland, Litauen, Estland och Kroatien och hittat spår av pestsmittan som de sedan har gjort DNA-analys på. Och det här tyder på att pesten kom till Europa för omkring 4800 år sedan med folk som vandrade in från stepparna norr om Kaspiska havet. Faktum är att själva orsaken till folkvandringarna kan ha varit en pestepidemi som härjade i området. Eller så en klimatförändring. Det här behöver utredas lite noggrannare. Men pesten kom hur som helst hit vid den tiden. Kommer ni ihåg fåret Dolly som föddes 1996? Dolly gjorde historia genom att vara det första däggdjuret som föddes efter att ha klonats från en cell från ett vuxet djur. Då det begav sig så fanns det oro för att Dolly kunde ha lidit av förtidig reumatism i knäna och att det här kunde bli ett problem för andra klonade djur i framtiden. Nå, nu har Dollys skelett analyserats noggrant med hjälp av röntgen. Dolly dog 2003. Och man har kommit till att Dollys leder inte skiljer sig från vanliga får i motsvarande ålder. Det är forskare från universitetet i Nottingham som står bakom den här studien som The Guardian skriver om. Och forskarna menar nu att oron för kloningsrelaterade besvär var obefogad. Dolly var som vilka andra får som helst. Dolly hade också fyra systrar. Debbie, Denise, Diana och Daisy. Också deras skelett röntgades nyligen och inte heller då upptäckte forskarna några avvikande spår av reumatism. Mängden ljusförorening på jorden ökar just nu med 2% per år, skriver Tähdet ett Avaruus. Tyska forskare varnar nu för att stjärnklara natthimlar blir en allt ovanligare lyx i framtiden. Ljusförorening är alltså ljus från mänsklig bebyggelse som inom citat läcker och lyser upp himlen så att det blir svårare att se bland annat stjärnorna. Ljusförorening påverkar också levande organismer på jorden. Den stör växternas naturliga tillväxtrytmer och påverkar också människan. Den orsakar bland annat sömnproblem. Och konstbelysningen ökar alltså nu kraftigt på hela jorden, speciellt LED-belysningen med sitt starka blåaktiga sken som har en särskilt stor inverkan bland annat på biologin. LED-lamporna har lett till att regioner som hittills har varit relativt mörka nu har börjat lysas upp på en relativt kort tid. På sistone hade talats mycket om de förhöjda halter av radioaktivt rutenium-106 som har uppmätts på olika håll i Europa nu under höstens lopp, inklusive Finland. I slutet av september var det som det började komma in österifrån. Ja, misstankarna riktades genast mot Ryssland som förnekade att de har någonting med saken att göra. Men de medgav senare att man hade uppmätt starkt förhöjda nivåer av rutenium i Tjeljabinsk i södra Ural vid den här tiden. Här i Finland meddelade strålsäkerhetscentralen STUK att det knappast kan vara fråga om en atomprovsprängning eller en kärnkraftsolycka eftersom några andra radioaktiva ämnen inte gick att upptäcka. Det borde i så fall ha funnits flera olika radioaktiva ämnen i utsläppen. Mest sannolikt är det att det handlade om en olycka i en anläggning där man avskiljer rutenium. Rutenium har 7 stabila isotoper och 34 radioaktiva isotoper, av vilka rutenium-106 används till exempel till att behandla hudcancer eller cancer i ögat. När rutenium-106 sönderfaller avger det starkt joniserande betastrålning som kan användas till att döda cancerceller. Vad annat vet vi då om rutenium? Nå, här kommer en liten repetition från Kvanthopps serie Universums innehållsförteckning.
Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till Unuoctium.
Del 44, rutenium, atomnummer 44, kemiskt tecken RU, tillhör gruppen platinametaller tillsammans med iridium, osmium, palladium, platina och rhodium. Det som de här metallerna har gemensamt är att de har en mycket hög kemisk motståndskraft. Det vill säga du kan doppa dem i nästan vad som helst, inklusive kungsvatten, och de bryr sig inte det minsta. Med andra ord så är de väldigt bra på att tåla korrosion. Det här gör till exempel rutenium användbart i olika legeringar där syftet är att åstadkomma en extremt tålig och slitstark blandning. Titan till exempel blir 100 gånger mer korrosionståligt då man blandar i endast 0,1% rutenium. Små mängder rutenium kan också blandas i platina och palladium för att göra dem betydligt hårdare och slitstarkare. Därför används rutenium till exempel i smycken och elektriska kontakter som ska tåla hårt slitage. Det används också bland annat till att åstadkomma särskilt hållbara turbinblad i vissa sorters jetmotorer. Pentillverkaren Parker använde stift som var utbehandlade med 96% rutenium i sin berömda reservoarpenna P51 just för att göra den mera slitstark. Den såldes mellan åren 1944 och 1972. Numera är den här pennan ett populärt samlarobjekt. Rutenium används också i solceller, så kallade grätzelceller, i glödtrådar i vissa sorters lampor och i keramikglasyr, för att nu nämna några. Rutenium upptäcktes 1844 av den rysk-estniske kemisten Karl Karlovich Klaus och fick sitt namn efter rutenia, som är ett gammalt latinskt namn för Ryssland. Rutenium är ett mycket sällsynt grundämne i jordskorpan. Det är det 72 vanligaste grundämnet. Det här betyder att 0,04 partiklar av 1 miljon är rutenium i jordskorpan. Det utvinns främst som en biprodukt av koppar- och nickelbrytning och i samband med platinautvinning. Cirka 12 ton rutenium produceras årligen, huvudsakligen från gruvor i Uralbergen och i Nord- och Sydamerika. Någon biologisk roll spelar rutenium inte. Du har hört del 44 i Kvanthopps serie om våra grundämnen. ...2018 kan bli ett särskilt farligt år med tanke på stora jordbävningar, om vi får tro en färsk amerikansk studie. Orsaken tros ligga i jordens rotationshastighet som har avtagit på sistone. Jordens rotation kring sin axel blir ju med tiden långsammare, främst på grund av tidvattenskrafterna som månen orsakar med sin gravitation. Just nu roterar jorden med cirka 1674 km i timmen vid ekvatorn. Men farten avtar som sagt och dygnets längd ökar i genomsnitt med 1-3 millisekunder per sekel. Men rotationen avtar inte i en jämn takt. Den varierar från år till år och ibland ökar hastigheten till och med någon millisekund, åtminstone temporärt. De senaste 4 åren har inbromsningen varit särskilt kraftig. Och det finns, menar forskarna, en stark korrelation mellan en långsammare rotation och en ökning av antalet kraftfulla jordbävningar. Och nästa år, då kan marken skaka rejält på många håll, så lyder slutsatsen. Forskarna Rebecca Bendick från University of Montana och Roger Billam från University of Colorado i USA har för sin studie analyserat jordskalv som har inträffat sedan år 1900 med en styrka på 7 eller mer på Richterskalan. Större jordskalv har dokumenterats utomordentligt väl i mer än 100 år, och det här gav oss en riklig mängd data att utgå från, säger Billam i en intervju för The Guardian. Det som var speciellt markant med statistiken var att det framträdde 5 perioder med betydligt fler stora jordbävningar jämfört med genomsnittet. Under de här perioderna, som återkom med 32 års intervaller, förekom det mellan 25 och 30 kraftiga jordskalv per år, medan ett typiskt år kunde ha omkring 15 större skalv. Och då forskarna jämförde förekomsten av jordbävningar med de här periodiska förändringarna i jordens rotationshastighet, så märkte de att de två gick hand i hand. Billam och Bendick noterade perioder på omkring 5 år då jordens rotationshastighet saktade ned, och de här perioderna följdes i samtliga fall av en ökning i antalet intensiva jordbävningar. Inget snack om saken, säger Billam. Jorden ger oss en tidsfrist på 5 år att förbereda oss på stora jordbävningar. Och en sådan tidsfrist inleddes alltså för 4 år sedan, då en av de här perioderna av inbromsning började. Billam skulle inte vara förvånad om vi nästa år fick 20 eller fler större jordbävningar, trots att 2017 har varit ovanligt lugnt med bara 6 stycken stora skalv. Exakt var nästa års jordbävningar skulle inträffa, det är dock omöjligt för någon att förutspå. Orsaken till att jordens avtagande rotationshastighet hänger ihop med fler destruktiva jordbävningar är också tills vidare oklar, men det kan enligt vissa experter hänga ihop med magmans periodiska vågrörelser i jordens kärna. Men de som bor i närheten av den så kallade eldringen kring Stilla havet, ni kan googla det här eldringen kring Stilla havet, så hittar ni en artikel på temat på svenskayle.fi. De har ju naturligtvis extra mycket orsak till oro. Fast det har de å andra sidan för det mesta.
Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
De vill slita köttet av dina ben och äta din hjärna. Trots att de liknar dina grannar och släktingar, så är de bara blodtörstiga, levande döda, inte alls människor längre. Civilisationens slut har kommit. Zombieapokalypsen är här. Hur ska du överleva? Herman Geijer är en svensk författare, föreläsare och, som han själv säger, zombieöverlevnadsexpert. 2014 gav han ut boken Zombieöverlevnad, din guide till apokalypsen. Nu är han aktuell med en ny bok om överlevnad. Överlev katastrofen, 12 sätt att förbereda dig, heter den. Den här gången med en bredare fokus på riktiga katastrofer. Men zombierna staplar fortfarande omkring i bakgrunden. Geijer framröstades för övrigt till lyssnarnas sommarvärld i P1 2015. Men varifrån då denna fascination för zombier, de här fiktiva levande döda som på sistone har förekommit i en mängd populära postapokalyptiska tv-serier och filmer, bland annat The Walking Dead?
Zombier har nog varit intresserad av ganska länge. Jag är hårdrockare och då hänger liksom, det hänger ihop att man lyssnar på hårdrock och så tittar man på skräckfilm, zombiefilm. Men just det här överlevnadstemat så kom det med att jag satt och tittade på en film med en zombiefilm med en kompis och vi började prata om vad skulle vi göra om det här verkligen hände på riktigt. Och att vi utgick från våran situation just nu och inte att vi kunde skjuta eller hade massa liksom andra egenskaper. Och det blev väldigt bra samtal, så då startade jag en studiecirkel kring det på ABF i Stockholm. Och sen insåg jag att det blev väldigt bra samtal och det fanns mycket att lära sig om överlevnad, om beredskap, om mänskliga beteenden i kriser och katastrofer, om hur samhället är rustat för att hantera det oväntade. Så, där. Så att det blev massor med ämnen som jag blev väldigt intresserad av. Större då och verkliga liksom ämnen som inte rörde zombier. Vilka potentiella hot finns mot vår värld? Pandemier, klimatförändringar, alltså ekologiska kollapser. Den här typen av företeelser blev också väldigt intressanta helt plötsligt.
Zombierna härstammar alltså från den karibiska voodoo-traditionen, men har blivit en stapelvara i den västerländska populärkulturen, inte minst tack vare George A. Romeros zombiefilmer med början i 1968 års Night of the Living Dead. De senaste åren, sedan den första säsongen sändes 2010, är det som sagt den amerikanska tv-serien The Walking Dead som har gått i bräschen för Hollywoods zombie-revival. Men de här serierna och filmerna är ju på ett vis ett symptom för ett samhälle som inte mår värst bra. Att kalla dem dystopier är bara början på det hela. De känns som kollektiva mardrömmar i en värld som har insett att vi inte har värst länge kvar. Eller hur skulle Hermann Geijer analysera zombien som figur?
Ja, alltså alla tidsperioder har ju sina monster och man skulle kunna säga att vårat det är ju zombien som är populär just nu. På 90-talet var vampyren väldigt populär, men sen 2000 och 2002 så har zombien varit den dominerande monstret. Och jag tror att dels så handlar det om någon sorts längtan efter ett så här ett enklare liv som erbjuds i postapokalypsen. Man lever från hand till mun. Alltså att det är ett enkelt liv och den personen som jag känner att jag innerst inne är, men som kanske inte får komma fram i liksom den här högciviliserade världen, den kan komma fram i det här efter det här kraschen eller apokalypsen liksom. Men sen tror jag också att det handlar om att vi måste hantera de rädslorna som finns kring klimathotet, kring rädslan för att allting kan, alltså den här världen kommer kanske inte bestå på samma sätt. Och det måste vi hantera. Och där kommer ju populärkulturen in som ett sätt, som ett verktyg att hjälpa oss att hantera den rädslan och den oron. Så tänker jag att zombien är på något sätt en metafor för det vi inte kan kontrollera, för naturkrafterna, naturkatastrofer, för pandemier och det här som vi inte kan resonera med. Det går inte att resonera med en zombie och säga, ja men ät honom där borta istället eller ät henne, utan den kommer bara komma mot oss liksom, oavsett vad vi gör. Vi måste hantera det. En vampyr som kommer går ändå att resonera med på något sätt. Andra monster symboliserar andra saker. Så det är det jag tänker, zombien är vår tids stora monster.
Samtidigt är det ju också lätt att se zombiefiktionen som ett sätt att ge uttryck för rädslan för, inom citat, de andra, flyktingarna och invandrarna, främlingar som många upplever som ett hot mot den egna civilisationen och identiteten, till och med mot livet. Kan man då se zombierna som en metafor för de andra?
Absolut. Jag skulle säga att det finns en klassaspekt på det också. Om man tittar på slutet på 1800-talet så började man prata om massorna som någonting farligt. Det fanns en som heter Gustave Le Bon som skrev om massans psykologi, om hur proletariatet liksom var någon sorts varelser som bara hade begär, som inte kunde resonera och tänka. Och beskrivs ganska likt hur dagens zombier beskrivs i filmer och tv-serier. Och, så där. Och jag tänker att det finns samma syn från vissa, att det är så här, ja, men flyktingar, att det är bara någon sorts gröt, att det inte är enskilda människor, enskilda individuella öden, utan att det bara är någon sorts ja, men massa med personer. Jag tror att det är jättefarligt att använda den typen av analogier, att man säger att människor inte är individer eller inte har egna behov och önskemål, utan man bara liksom säger att de är någon sorts, ja, att människan i en massa är helt utan ansvar för vad den gör, eller så att den inte känner det. Så jag tror att det finns, jag vet att det finns människor som gör de kopplingarna också kring flyktingsituationen.
Ja. För alla er som nu lyssnar och aldrig ens har hört om en zombie tidigare, så det är alltså människor som blir bitna och smittade av något slags virus och sen förvandlas det till levande döda. Är det här ungefär också? Finns det ens en allmänt accepterad definition av zombie? I vissa filmer och serier springer de lite snabbare, i andra bara staplar de omkring och så här. Hur ser den här arketypiska zombien ut?
Jag skulle säga, alltså, precis som alla monster är zombien i ständig förändring, och nu de senaste åren skulle jag säga att de har blivit lite smartare, att de kan börja tänka och resonera lite mer än vad de har gjort tidigare. Men de tre grundkriterierna tycker jag är att den är död eller odöd, att den har dött och börjat leva igen, att den är smittad av någonting och i sig smittsam, och att den är kannibalistisk, den vill äta människor och är driven av det här begäret bara liksom. Så det är de tre grundkriterierna jag skulle säga är det absolut vanligaste i den moderna zombiegenren som föddes 1968 med filmen Night of the Living Dead. Innan så finns det den här voodoo-zombien liksom, men den är ju styrd av någon annan typ. Den är ju styrd av en häxmästare som säger åt den vad den ska göra, och den användes som slav på sockerplantagen då, enligt sägnerna. Medan den moderna zombien är mer av en konsument. Den har ett omättligt begär. Den vill bara ha mer och mer kött. På samma sätt som vi i dagens samhälle bara vill konsumera mer och mer. Vi blir inte nöjda när vi köpt någonting, utan då tittar vi på nästa sak. Liksom. Så att det går att dra sådana paralleller också kring zombien som monster.
Ja. Jag märkte förresten att du hänvisar till zombien som den. Även om det kan vara din bror eller din granne eller så här, men är det så man, är det korrekta sättet att tala om en zombie, att det är inte en människa längre?
Jag skulle säga det. I Sverige finns det faktiskt en forskare som håller på att forska på pronomen för zombier, om man ska kalla han, hon, det eller den, för att det är lite olika i olika serier, och en del där de har kanske lite mer medvetande så kanske det går att prata om dem som personer istället för det, eller alltså att de är en sak, att de, eftersom de är döda så har de liksom inte kvar några mänskliga känslor eller sådär. Men det är en intressant diskussion det där, alltså när övergår de från att vara han, hon, hen till det.
Ja. En sak som jag alltid har undrat är hur zombier, och nu går vi in på det fiktiva då, zombier existerar inte, kom ihåg det. Men om vi låtsas att de existerar, i en trakt som vår, vi ser ut genom fönstret just nu, det är kallt och det snöar just när jag spelar in det här. Eftersom de inte har något fungerande blodomlopp kan jag anta, eller så här, de måste vara, eftersom de är odöda, de är ganska kalla. Hur stelnar de inte till is så fort det blir vinter här? Jag menar, man kunde ju tycka att det här är perfekta stället att vänta ut en zombieapokalyps. Och till Finland eller Sverige på vinter?
Ja, nej, absolut. De verkar frysa till is när det är kallt, så de bara står stilla så där. Men det är inte, i alla fall inte i Stockholm där jag bor, det är inte så ofta, det är långa perioder med minusgrader i följd så där, så det, ja, men de skulle i alla fall bli väldigt mycket långsammare på vintern, så att det är ett bra tecken. Då kan man vara ute på vintern och knacka ihjäl zombier, och sen kan man leva lite bra liv på sommaren kanske.
Ja. Eller bege sig till en ö, för de kan väl inte simma då, eller?
Nej, men de kan gå på botten, tror jag.
Så,
ja. Så, men och annars, det är väldigt svårt att höra riktningar i undervattnet, så att de skulle nog irra omkring där på botten ganska mycket.
Ja. Men okej, okay, alla som inte har bekantat sig med din första bok om zombieöverlevnad, så en liten repetering då, en liten repetition. Vilka är de här centrala knepen för att klara sig när zombieapokalypsen börjar?
Jag skulle säga hålla sig borta från tätt befolkade områden och sen se till att man kan ha ett ställe där man kan tillgodose de grundläggande fysiska behoven som vi har av mat, vatten, sömn, värme och någon form av trygghet. Att man måste tänka på att det är de grundläggande behoven vi ska tillgodose. Så det skulle jag säga är en viktig kunskap, att man inte bara tänker att ja, men jag drar ut hit och sen finns det inget vatten där, eller det går inte att få tag på mat på något sätt, för då är man ju körd ändå. Mm,
ja. Hur undviker man då själv smittan? Är det bara att undgå att bli biten, eller finns det andra sätt att bli smittad?
Oftast är det ju kroppsvätskor som man blir smittad av, men då är det vanligt att det är ju bett då. Men det kan ju vara blod som sprutar och sådär också i vissa serier. Andra kroppsvätskor är ovanligare. Men så det är det som är det vanligaste. Men i vissa tv-serier och sådär så är det ju så att hela världen är smittad så fort någon dör. Oavsett vad man dör av så vaknar man upp igen som zombie. Och det blir lite mer problematiskt, för då blir man ju aldrig riktigt av med zombierna som hot. Om det skulle vara så att det bara smittade mellan zombie och människa, så skulle när zombierna tog slut en gång, så skulle ju det hotet vara över i alla fall. Men om det, alla döda som någonsin dör framöver kommer resa sig ur gravarna, så blir det ju svårare.
Tar zombieapokalypsen slut när zombierna har slut på folk att bita? Kan man så att säga vänta ut det hela i sin lägenhet om man skaffar tillräckligt med konserver och förnödenheter, eller vad säger du om det här?
Ja, det är lite svårt, för alltså bara att zombierna finns skulle ju vara på något sätt, naturlagarna skulle vara satta ur spel på något sätt, att eftersom de dör och börjar leva igen, så att man vet ju inte hur länge zombiekroppen skulle vara intakt innan den ruttnar bort i sig liksom, eller att den blir uppäten av mikroorganismer. Ja, en del författare pratar om 3-5 år så där, att en normal zombie lever så länge, men det är lite svårt att säga.
Ja. Det här med nära och kära som blir smittade, hur ska man förhålla sig till dem? Är det bara att konstatera att nu är du inte mera min mamma eller min bror, att tyvärr nu måste slå in skallen på det?
Ja, jag tror att det är det vettigaste förhållningssättet tyvärr. Alla försök att hitta något sorts botemedel som jag har läst om eller sett har gått åt skogen ordentligt. Så jag skulle säga att antingen så får man ta hand om det själv, eller så får man be sig därifrån bara. Men ja, det är ingen situation jag skulle vilja uppleva.
I wish I had something better to say, something more profound.
Ni hörde alltså Herman Geijer, författare och föreläsare. Hans senaste bok är ute nu, och den fokuserar mer på överlevnad i samband med riktiga katastrofer än på zombier. Den heter Överlev katastrofen, 12 sätt att förbereda dig. Vad rekommenderar Geijer då att vi ska lära oss för att vara förberedda på vilka större kriser som än kan tänkas komma om samhället klappar ihop på ett eller annat sätt? Nå, en överlevnadskurs är alltid bra, menar Geijer. En där man går ut i skogen och lär sig klara sig utan kylskåp och vattenkran en tid. Jättebra, säger Geijer. En andningskurs är också bra. Då vi hamnar i en plötslig farosituation så glömmer vi ofta att andas rätt, framförallt djupt. Det här leder till att vi fattar sämre beslut när hjärnan får mindre syre. Så lär dig att andas rätt, så är du skarpare sen när det gäller. Och det här kanske låter lite oväntat, men ta en improvisationskurs. Improvisationsteater är supernyttigt, säger Geijer. Lär man sig improvisera mer så kommer man också att kunna hantera en katastrof bättre. För en katastrof innebär att vi måste använda oss av de saker som finns omkring oss, inte de saker som vi normalt köper från butiken. Och sist men inte minst, första hjälpen. Det är aldrig fel, säger Geijer. Inte minst för att kunskaper i första hjälpen gör en mer handlingskraftig. Ofta då någonting händer så då står många bara och gapar för de utgår från att de inte kan uträtta någonting för att hjälpa. Kan man ge första hjälpen så är sannolikheten större att man blir en aktör snarare än en passiv åskådare då någonting inträffar.
Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna.
Och nu, frågor som kreationister ställer om evolutionsläran.
Evolutionens ABC. Var är alla mellanformer?
Nå, till exempel jag är en mellanform mellan min far och min son. Varje generation skiljer sig en aning från den förra. På mänsklig tidsskala märks inga större förändringar, men över längre tider blir förändringarna märkbara. De mest märkbara mellanformerna mellan oss och våra apliknande förfäder som vi har hittat finns samlade, katalogiserade och insatta i sina sammanhang i otaliga museer runt om i världen.
Varför har vi aldrig iakttagit övergången från en art till en annan?
Kan du sätta fingret på stunden då du förvandlades från spädbarn till vuxen? Varje morgon då du vaknar ser du exakt lika ut som på kvällen då du lade dig. Ändå har en klar utveckling skett med tiden. Eller hade?
Om vi härstammar från aporna, varför finns det då fortfarande apor?
Om vi finlandssvenskar härstammar från svenskarna, varför finns det då fortfarande svenskar? Dessutom, vi härstammar inte från aporna. Aporna och vi har gemensamma förfäder. Våra och apornas grenar på släktträdet skildes åt för cirka 5 miljoner år sedan.
Livet är alldeles för komplext för att ha utvecklats genom slumpmässiga händelser.
Livet har inte utvecklats genom slumpmässiga händelser. Livets utveckling har styrts av det naturliga urvalet som möjliggör och snabbar på arternas utveckling.
Universum, naturlagarna och jorden är för perfekt anpassade för oss för att det ska vara ett sammanträffande.
Douglas Adams, den brittiska författaren, berättade storyn om vattenpölen som vaknade upp en morgon, sträckte på sig och tittade sig omkring. Den här gropen som jag ligger i passar mig exakt. Det kan inte vara ett sammanträffande. Den måste vara gjord, speciellt för mig.
Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
Apropå ingenting så kan jag i det här skedet nämna att jag fick bekräftat tidigare den här veckan att jag får en intervju med självaste Lawrence M. Krauss, en av mina stora vetenskapliga idoler. Krauss är professor i astrofysik vid Arizona State University i USA. Han är författare av flera bästsäljande böcker och en av hans mest framstående verk är Ett universum ur ingenting. Där svarar han på en annan fråga som kreationister tycker om att ställa, nämligen att hur skulle någonting kunna komma ur ingenting? Svaret på den frågan får vi närmare jul här i Kvanthopp. Men nu har det blivit dags för mig att tacka för sällskapet. Markus Rosenlund så heter jag. och vi hörs igen om en vecka här i Yle Vega. Hej så länge!